minsta skulle bliva det största, eller åtminstone det första ut i denna specialomgång av Bilägares podcast. Välkommen till Tannispodden 2019. Och Tannispodden heter den ju eftersom det är en extra edition. Det här är alltså nummer 138 av Bilägares podcast. Och den spelas in på det här lilla trevliga strandhotellet Tannishus som ligger nere i Skagen i norra Danmark. Och här är vi ju för att köra bilar som kandiderar till titeln Årets Bil 2020. Anders Helgesson, välkommen.
Tack så mycket.
Hur tycker du det verkar så här långt?
Ja, men det verkar betydligt mindre blåsigt än i fjol.
Ja, än så länge.
I fjol är det aldrig med Danmark.
Nej, säger Fredrik Ditz-Wikström, välkommen.
Tack så mycket. Det blåste väldigt mycket när vi landade med flygplanet här i Aalborg igår, Tommy.
Gjorde du det?
Jo, det var det första jag tänkte på. Nu är vi i Danmark igen. Men,
okay.
Nu har det mojnat.
Vi har en specialgäst idag. Carl-Johan Leiland, välkommen.
Tack, tack.
Vad säger du om blåsten så generellt?
Alltså jag har ju packat alldeles för varma kläder i år. Långkalsongerna tror jag inte jag behöver ta fram faktiskt.
Du har långkalsonger med dig?
Jo, men förra året var ju iskallt. Ja.
Carl-Johan Leiland, vi börjar med dig tycker jag idag. Du är ju motorredaktör på Dagens Industri.
Stämmer.
Och som sådan så är du ju mest van att glida runt i Rolls Royce, Bentley, Ferrari.
Nåja, man kan ju önska. Nej, faktum är ju att jag tycker det är lika roligt att köra något helt annat som de där.
Mm. Visst.
Det är sant.
Och där växte näsan lite grann.
Ja, då vill jag bara säga att Mazda 323 är en av mina favoritbilar genom tiderna.
Och du kör faktiskt en Passat GTE till vardags.
Ja, det stämmer det.
Fast det kanske har mer att göra med förmånsvärdet än preferenser när det gäller bilar.
Där tror jag vi får fråga företagets policy på något sätt.
Jaha, det är företagets policy att man kör.
Ja, skulle tro det.
Ja. Hur länge har du hållit på med det här, Carl-Johan?
Oh, det är väl en 10-11 år sådär.
Vad har du lärt dig längs vägen?
Oj. Att man ska köra försiktigt när det är provkörningar. Det är i och för sig förvånansvärt tycker jag hur sällan det är. Nu knackar jag trä här lite. Som det händer något, men någon gång har det varit någon som har satt en bil i ett staket eller räcke, och det är ju inte så roligt.
Nej. Har du gjort någonting någon gång?
Ja, jag har väl varit av i gruset lite på någon bana kanske, men inte farligare än så vad jag kan komma ihåg. Mm.
Nu är vi alltså i Tannis och det här är det berömda Tannis-testet. Fredrik, berätta för oss, hur fungerar det här?
Ja, här samlar vi då de flesta kandidaterna som då slåss om priset Årets bil 2019. Alltså de nya bilarna som lanseras i år helt enkelt. Och vi har väl ett 20-tal på plats här i alla fall. Här samlas vi då en vecka journalister från hela Europa. Vi är väl journalister från, hur många länder är det?
Årets biljuryn så är det ju väl 23 länder som är representerade nu eller något sånt där. Så jag är inte säker på om alla är här. Det är 22 stycken jurymedlemmar som kommer i år och är med på den här övningen.
Men det är som ett litet kollo här ute på norra Jylland där vi kör bil hela dagarna helt enkelt och jämför bilar och kör så länge vi orkar.
Mm. Och det är därför som det kanske låter lite annorlunda och lite ekigare också än vanligt, eftersom vi nu har riggat upp vår lilla studio här i mitt rum faktiskt.
En väldigt fin studio för att vara en mobilstudio måste jag säga.
Ja, jo, men det är ju faktiskt vår vanliga studio som vi har tagit med exklusive omgivningen så att säga.
Vi får be om ursäkt för ljudet här kanske.
Nej, ja. Jag tror att ni hör oss.
Vi sitter i ett kök då kan vi säga.
Ja, eller kök vardagsrum. Det är lite öppen planlösning här.
Vi kanske förklarar ekot också, den öppna planlösningen.
De kan det här med design i Danmark.
Ja, det kan de. Det här med Tannis-testet är ju intressant eftersom nyckeltavlan finns här.
Oh, den fantastiska nyckeltavlan.
Anders Helgesson, berätta om nyckeltavlan.
Ja, det är ju, tänk er ett skåp. Ungefär som en anslagstavla man kanske hade i när man var liten. Sån, det formatet, fast ganska stor. Vad kan den vara? Är den 2 gånger 1,5 meter? Och sen har man små krokar på den här. Jag tror det är typ 60 krokar. Och där hänger det bilnycklar från hela världen, tänkte jag säga. Men från alla då tillverkare. Så att när vi säger att det är 19 bilar så är det 19 modeller. Men det är betydligt fler bilar än så här. för att det ska finnas bilar till alla då. Så det är en fantastisk syn när de öppnar den där klockan 8 varje morgon. Och lika tragiskt varje kväll klockan 6 när den stängs med en smäll och låses nogsamt.
Jag och Anders var ju på plats och lämnade tillbaka bilar 17.59 idag. Så vi var punktliga där. Annars blir de, den organiserade danska organisationen är lite förbannad för man är för sent.
Ja. Jag kan säga att i fjol så missade jag att vara i tid. Jag var 2 minuter över 6. Det var prick 2 minuter för mycket, för då var skåpet stängt och så fick jag gå och skämmas och lämna tillbaka nyckeln direkt till någon märkesrepresentant istället.
Vi har vår egen variant på Walk of Shame här i Danmark. Ja, jag tänkte att vi skulle prata om småbilar idag. Vi har ju 2 stycken nya småttingar här. Renault Clio och Peugeot 208. Carl-Johan, vad tänkte du när du såg att de här bilarna skulle finnas här i Danmark?
Ja, då tänkte jag att jag gillar den här biltypen och tycker de är ofta ganska kul att köra. Och har själv haft en 206 en gång i tiden som jag tyckte mycket om. Så att jag är ganska förtjust i biltypen och såg fram emot att öppna dörren och sätta mig bakom ratten.
Fredrik, hade du då tankar?
Jag var väl mest intresserad av 208, för jag vill erkänna. Tommy, vi var ju i Genève på bilmässan där i varje mars. Då presenterades nya Renault Clio. Jag tänkte, är det där en ny bil verkligen? Den såg ut så ungefär som vanligt. Men nu när 208 har presenterats, så den såg ju verkligen speciell ut. Så den var jag väldigt, väldigt sugen på att prova. Den finns ju också som elbil, vilket är väldigt spännande.
Ja, och den finns som elbil här också, men tydligen så har de något bugg i sitt system som gör att om bilen stängs av så kan det vara svårt att starta den igen om man inte kan rätt handgrepp och lyckas resätta den på rätt sätt. Så de vågar inte släppa ut oss utan medföljande tekniker i den. Så
att, ja. Men den tekniken ska vi sätta i arbete imorgon.
och bara för att krydda det hela, alltså orderböckerna i Tyskland har varit öppna sedan i juni, så att det kanske är en bugg som har kommit hastigt och lustigt.
Ja just det, då kan man ju undra, är de lite försenade?
Jag tror att man kommer få vänta ett tag. Jag kan säga, jag har ju kollat här, om man skulle beställa en 208 elektrik idag så ska man räkna med 202 dagars leveranstid. Det baseras på ett snitt och det här är franska leveranstider jag pratar om. Jag tror nog att de är lite sena.
Mm. Ska vi börja med person då? Vad tyckte du, Anders?
Men det fortsätter ju lite det här temat som hade på den gamla 208, och det är att det är en ganska liten bil. Precis som gamla 208 så är den några centimeter mindre kanske än klassnittet. Och man fortsätter med den här låga ratten som verkar vara en vattendelare utav
iCockpit. iCockpit heter konceptet.
Mycket viktigt. iCockpit, franska, jag vet inte. Men det funkar ju i alla fall. Jag tycker jag har gillat det här med den här superlilla ratten och sen det här instrumentklustret som är då ovanför ratten som man ska se. Men Fredrik, vad tycker du om den digitala instrumenteringen egentligen?
Egentligen? Ja, den är ganska speciell får man väl säga. Den är ju en digital skärm framför bakom ratten helt enkelt, och det är en skärm. Sen framför skärmen så är det en liten glasskiva. Och på den här glasskivan projicerar man saker. Så det blir liksom tredimensionellt. Och helt onödigt egentligen. Det följer ingen funktion alls. Man skulle lika gärna kunna visa siffrorna på den här skärmen bakom. Men
det är ju 3D måste jag säga.
Ja, det blir lite franskt får man
men
säga.
Vad spännande. Jag har ju inget stereoskop i seende så jag kan ju inte se sånt där. Men det ser alltså häftigt ut, eller?
Man får lite djupkänsla i den där skärmen. Jag vet inte, det är väl något som är kul att skryta om i bilbroschyrer, och jag vet inte, kanske i bilhallen så kan väl säljaren peka på den detaljen.
Det känns ju som att just skärmar har blivit så viktigt att det måste man ha och kunna visa upp, så det är väl lite av en gimmick.
Men det är ingen sån som ni känner wow när ni sätter er ner och tittar och ser det här liksom, eller?
Det känns väl ganska modernt får man väl ändå säga. Det är ju väldigt poppig design på insidan och det här är väl en del av det helt enkelt. Och det fortsätter ju över hela instrumentbrädan.
Det enda som inte är så poppigt i 208 och i en del andra av Peugeots modeller med den här låga ratten, det tycker jag är att alla reglage för farthållaren, de ser man ju inte, de är helt blinda för de sitter bakom ratten och vänsterhanden. Så att det är nästan som om man inte har lärt in muskelminnet redan, så får man nästan stanna för att liksom vända sig och titta.
En satellit som sitter liksom där under.
Ja. Och det tycker jag är väldigt märkligt, för i en övrigt som det liksom väldigt genomarbetad och det finns ju en tanke med hela designen. Men just här, det är så funktionellt är det inte alltid.
Nej.
Sen har den här bilen varit lite om vattendelare mellan oss här när vi har kört här idag. Den... vi har haft en del synpunkter på körställningen, eller vad ser du ut om?
Ja, alltså, mitt problem är ju då att jag måste ju gänga av mig vänster ben direkt när jag sätter mig. För sen har jag ingenstans att göra av det, liksom.
Jag tycker också att den var trång.
Ja. Det är ju trångt för högerbenet också. Det märkte jag kollade på mig själv hur jag satt. För jag tyckte först att jag sitter ju rätt okej. Sen kollade jag hur liksom, jag hade gasfoten. Och det är 17-45 gradigt vinklad för att komma liksom, få plats.
Vilket gör att det känns lite trångt ner bland pedalerna.
Ja, och just det här med vänsterfoten. Jag tänkte inte på det första gången jag körde, men när jag körde andra gången idag, då märkte jag också hur vansinnigt trångt det är vid vänster. Det är precis som jag sätter min fot, jag har storlek 43,5 kanske. Sätter jag den dikt mot det här fotpladdeskyddet, då är det nästan så jag touchar kopplingspedalen, och det är ju inte bra.
Nej, alltså, hjulhusen tränger in mycket i kupén liksom, och tar plats.
Väldigt mycket.
Ja.
Plus en bred mittkonsol då, som gör att man sitter inträngd där.
På tal om kopplingsfot, för jag säger något där. Jag är normalt inte den som kan mala på om växellådor i all evighet. Men idag har det blivit som någon slags växellådesrace för mig. Där jag tycker att Peugeots manuella sexväxlade låda inte riktigt håller måttet. Jag tycker inte den var så distinkt som jag vill ha den.
Jag liknar den vid en pinne nedstucket i en kar med gröt. Och Anders la till, ja, med legobitar i.
Men är det inte så man vill ha sin franska låda? Nej, men lagom, tycker jag... alltså, det ska kännas som att man har gått 25 000 mil redan från start. Men den kommer kännas likadan om 25 000 mil.
Fast Renault Clio är inte så.
Nej, men där måste, då tänkte jag precis komma
dit. En halv croissant bättre. Alltså.
Ja, men jag tycker nog Clio var bättre. Dessutom har de en bättre växelspak.
Ja, den här personen är ju jättelång. Och det är jättekonstigt eftersom man har så liten ratt.
Och en stor jävla huvud på den. Liksom.
Ja, den är enorm. Jättekonstigt. Alltså, och sen... men jo, visst var det person som den sitter, som den alltid har gjort, och också en av märkeshemligheten. Växelspaksknoppen sitter alltid som om den skulle vara lite gummiupphängd, så den fjädrar väldigt mycket framåt och bakåt. Jättekonstigt. Men så har de alltid gjort, så att det är något som de gör. Jag vet inte om det är produktionstekniskt.
Nej.
Om man får låna ett uttryck som jag har hört av Kalle Karlqvist en gång, så är det ju att den känns ju lite drabbad av sin design.
Jo, designavdelningen och marknadsavdelningen fick bestämma mycket, men... det ska jag säga, chassiteknikerna rörde man inte. De fick göra som de ville.
Det är ju fantastiskt.
Den går ju som ett spjut.
Alltså det är ju GT-känsla redan nu, och då har vi kört någon form av instegsvariant. Och jag körde diesel nu också, som är lite kraftigare. Och den är ju ännu bättre. Nej, grym.
Det är lite av trumfkortet för den här bilen i den här klassen, kan man väl säga.
Ja, och det är inte bara att den har bra väghållning och sådär, utan den är också ganska bekväm, tycker jag, på de här lite sämre vägarna runt här. Eller vad säger du?
Jag håller med. Jag tycker också att den rör sig bra på vägen och sådär. Jag har väl... jo, men jag tyckte nog den håller måttet där faktiskt.
Motorn då? Vi körde ju en 3-cylinder bensinmotor.
Jo, men vad?
Anders skakar på huvudet.
Ja, du missar ju inte att den där är 3-cylindrig någonstans, det hörs. Någonsin.
Och det känns...
fast den drar rätt bra, eller hur?
Ja, den är stark. Ja. Det tycker jag nog att den är. Men det var framförallt ljudet. Den är ju påtagligt bullrig. Det var länge sedan jag hörde en småbil så här bullrig. Och jag tänkte, ja, men det är bara för att jag har suttit i ganska många mil Audi A6 här, våran långtidsbil. Men efter Renault och efter att ha varit i Skoda Scala så... nej.
På liksom mellanbelastning, det är något med det basiga ljudet som ligger i bakgrunden som
och även man kommer kan ligga riktigt, liksom riktigt lätt belastning, ändå så är det minsta lilla som märker man den där treslindiga.
Och jag tyckte nog på tal om ljudisoleringen att de kunde ha jobbat lite bättre med det när man kommer in på grusväg till exempel. Då var det väldigt mycket som fortplantade sig via hjulhusen.
Jag har inte kört på grus, missat det på våran slinga, men det kan jag tänka mig, för den var jag ska bli väldigt spännande att höra den på riktigt grov svensk asfalt. För säga vad man vill, även om vi kör på ganska dåliga vägar här, så dansk asfalt är lite skonsammare. Mm. Det är inte den här hemska svenska.
Men vi har några bitar på vår slinga som vi brukar köra. Vi har en slinga som vi kör varje gång. Liksom.
Ja, det är lite bullervarning på den här bilen.
Ja, ja.
Vi får väl se när vi kör i Sverige.
Vi får se.
Men, och på tal om andra saker som är bra, det tycker jag att designen exteriör är fin.
Den är jättesöt, absolut.
Anders gillar strålkastarna, har jag hört.
Strålkastarna på...
208.
Ja, strålkastaren är det värsta ljuset. Ja, DRL-ljussignaturen. Det ser ut som du måste ju torka munnen på den där stackaren. Den dräglar ju liksom. Ja, jag tror att det ska se ut som huggtänder och sånt, men det ser inte klokt ut. Två snorlopper. Nej, usch, det ser inte klokt ut.
Och ingen strålkastarspolning. Det är lite min hang-up.
Ja, nej, det
då får du det jobbigt nu, Fredrik. För det är inte så många bilar som har strålkastarspolning.
Ja, vi kanske ska prata om en alldeles strax.
Ja, precis. Om vi flyttar oss lite bakåt till 208, provade ni att sitta bak?
Ja, jag satt bak. Mm. Jag tyckte det funkar bra. Den är nog ordentligt mycket rymligare än den tidigare modellen. Ja. För att jag satt bakom mig själv och jag sitter visserligen ganska nära ratten, men det var ju absolut adekvat och det var bra med för knäna och ganska trångt för fötterna, vill jag minnas.
Mm, det var inte så högt under fötterna, under framstolarna.
Nej, just det.
Då kan man ju undra hur det där blir i elbilen där det ska få plats med batterier också.
Ja, men går den högre upp i...
Jag vet inte hur de har löst det.
Men... För jag trodde den låg under plattan. Liksom.
Ja, vi får se.
Ja. Ja, det hoppas jag att den gör, för annars kommer det bli bekymmersamt.
För det minns jag, du och jag Tommy, när vi tittade på elbilsvarianten på Genève-mässan, att vi var rätt imponerade alltså, hur de hade förpackat batteriet utan att det hade stört innerutrymmena. Mm. Så det kanske ligger under golvet helt enkelt.
Och sen då bagageutrymmet, då har man det här lastsäkringsöglorna som fasthäftade i mattan.
Och sånt där stör ju mig enormt. Men de är ju inte ensamma som att göra såna här idiotlösningar. Vi har en annan bil som har satt, tror jag, nytt svenskt rekord i lastöglor. Men det tar vi kanske i en podd senare i veckan.
Okej. Okay. Ja. I alla fall om man...
Världsrekord.
Ja, jag tror faktiskt nästan kan vara det. Och det är inte den bilden man tror att det ska vara. Det
men nu har du faktiskt sagt A, Anders. Nu måste du nästan berätta.
Ska jag säga
nej, det är en cliffhanger.
Det är en cliffhanger. Ni tror att folk fortsätter att följa den här podden för att de vill
just
höra...
Just på grund av detta.
Ja. Okej.
Okay. Vänta, om vi tar det i storleksordning så kommer det nog att komma imorgon.
Då är vi framme vid den jobbiga delen. Peugeot 208. Det är jobbigt eftersom man kommer att få ett facit på detta så småningom. Tror ni att det här blir en av finalisterna till årets bil? En av de sju som går vidare till finalen? Vi börjar med Carl-Johan.
Nej, inte som bensin- eller dieselbil.
Nej, fast alla modeller alternativ räknas ju in.
Så. Ja, då säger jag nej ändå.
Fredrik?
Jag tror att den kommer absolut komma till final om man räknar med elbilsvarianten. Och får man räkna med då alltså hur köregenskaperna, hur den är att köra, så ja, absolut, den ska med där.
Oj, vad jag lät säker på ett nej där. Ah, ja. Nu får jag stå för det.
Men om man är intresserad av den här bilen, man måste ju provköra den innan. För det kan ju verkligen bli katastrof om du är lite längre. Då kommer det finns risk att du inte kan sitta i den här bilen, så prova den innan verkligen.
Anders?
Ja, men det måste vara en finalist. Sen har ju franska märken generellt sett gått ganska bra i årets bil, och Peugeot definitivt gått bra i årets bil. Så att det borde ju skam på torr land om det inte är bland de sju. Är det årets bil? Tveksamt.
Mm. Jag tror också att den blir en finalist tack vare elbilsvarianten. Det är den som kommer att lyfta upp den upp till att vara en kandidat bland de sju. Den kommer inte att vinna årets bil, men den går till final. Nästa småbil, Renault Clio. Anders, ska du börja med den?
Lite mer styrkänsla än i 208. Det var min första anteckning som jag sitter här nu när jag läser innantill på datorn. Och den är inte lika kul att köra, kommit fram till sen. Så jag vet inte riktigt vad jag menar med det. Jag ska nog göra en justering i mina anteckningar.
Men är inte styrningen snorlätt på den någon?
Jag tyckte den var väldigt... Jag tyckte den var lite svår att komma överens med faktiskt. Väldigt lätt men ändå diffus på något märkligt sätt. Ja, jag tyckte det var en liten besvikelse.
Jag ska justera anteckningarna.
Nej, men en bil som är okej på det mesta. Näringskomfort, köregenskaper. Jag sitter bättre i den här än 208. Jag vet inte hur ni kände det.
Ja, mycket rymligare.
Det finns en liksom tydlig fotplatta till vänster om pedalerna och mittkonsolen stör inte lika mycket.
Men hjulhuset är inkräktare även i Renault tycker jag. Jag kände det när jag körde manuell. Att då var det mindre plats.
Den är ju precis lika lång som 208, 405, 406.
Sen vet inte jag
väldigt lika format.
Vad tycker ni om inredningen? Jag vet inte, det är ändå 2019 nu och jag tycker att den här P pekskärmen som är en pekskärm fast med knappar på sidan om och ganska dålig upplösning.
Väldigt dålig upplösning.
Jag tycker det är tråkigt att man inte liksom lägger lite mer kraft på det. För här tycker jag det, den här skärmen kan ha legat på hyllan i 10 år, känns det som.
Ska vi börja med att reda ut, är det här en ny bil? Har ni fattat det? Är det en ny bil eller hur mycket är carryover på
helt den? Ny plattform enligt Renault.
Det är bara gammal design. Allt är nytt.
Men varför känns allting som det är 4 år gammalt då?
Ja, men jag tror man har gjort en Kia Hyundai. Liksom, att man är så otroligt nöjd med designen. Som man gjorde på till exempel Sorenton. Att man, ja, men det här är en helt ny bil. Ja, men den ser ju likadan ut. Ja visst, men allting är nytt. Och man trivs med designen, det har funkat fint. Vet inte riktigt vad, men många har ju gillat Clion. Så att,
jag tittade lite på försäljningssiffrorna. Det här är en modell där försäljningen har ökat år för år. Alltså från 2014... 4 000 bilar. Sen varje år fram till 2018 har det ökat till 4 700 bilar. Medan till exempel Peugeot 208 har minskat gradvis. Jag vet inte, det kanske beror på att man har väldigt lockande privatleasingerbjudanden på Renault som den här bilen har ökat försäljning. Men det säger någonting i alla fall.
Eller att Volvo-handeln är väldigt bra på att sälja Renault, ja, i Sverige. Ja, nej, jag vet inte. De har ju väldigt bra rostskydd, eller har haft tidigare. Ska vi säga.
Har vi berömt dem för?
Har vi berömt dem för?
Jag kan säga att jag tog en snabbkik runt dörrkanter och sånt och det ser bra ut spontant. Ser det väldigt bra ut även på den här. Så jag tror inte de har ändrat så mycket.
Men det är ju lite tråkigt att den ser ut som den gamla. Det ska vara en helt ny bil så ser den ut som,
ja,
den.
Men det är så här att om man tittar på den, det är lite som Audi-sjukan. Att om man ställer gamla och nya bredvid varandra, oj, då är det en jätteskillnad. Men liksom bara om man hastigt ser den nya, då är det ingen skillnad. Men börjar man kolla på detaljerna så ser man att det är ju ganska mycket nytt. Och
visst, men den som är flyktigt bilintresserad kommer inte se skillnaden.
Nej, kommer de inte göra.
Den som är flyktigt bilintresserad, kommer den att titta på Renault Clio?
Nej, men den kommer titta på priset.
Som inte är satt ännu. På Renaults svenska hemsida så marknadsförs bara den gamla Clio än så länge.
Jag såg det, och billigt dessutom.
Väldigt billigt.
Har man många bilar kvar i lager?
Ja, eventuellt.
Ja, jag körde den här 130 hästars varianten, turbo dubbelkoppling som står här ute. Det var ju en liten GTI, den gick som ett troll.
Inte kört den än.
Nej, just den körde inte jag heller, utan jag drar ju vidare på mitt växellådespår, så jag valde bara de manuella lådorna.
Det passar bäst för DI:s läsare.
Nej, det tror jag faktiskt inte faktiskt, men man kan inte alltid vara alla till lax. Nej, men jag blev ju lite besviken både på Peugeot Renaults växellådor och tycker väl också att man interiört skulle kunna gjort mer för att liksom förmedla en känsla av att det här är en helt ny bil.
Mm. Fast det där, jag tycker faktiskt, jag vill inte hålla med. Jag tycker att på insidan känns den verkligen ny. Med den här, den stående skärmen som är mycket större än den gamla. De här från Audi snodda, som har snott dem från Passat. Luftspjällen i mittkonsolerna. Jag tycker den såg riktigt snygg och påkostad ut. Och med den här luftspjällen är liksom härligt kromad metall. Som de skulle nästan kunna suttit i en Audi R8. Förlåt alla Audi-referenser här nu. Men det känns som att de har tagit lite tysk inspiration när de har gjort det.
Men alla de här delarna du refererar till har ju suttit i andra Renault-modeller de senaste åren.
Ja, eller i Dacia. Vi har exakt samma klimatanläggning i Dustin på vad man har på långtestet.
Nej, så men att, i Megane och Talisman, de här grejerna har använts förut.
Det är ju en ny skärm. Faktiskt, det, ja, det är en ny skärm.
Men är den verkligen ny?
Men jag tyckte ändå växellådan var bättre på Renault än på Peugeot.
Ja, det håller jag med. Det
är väl, förutom att man kunde få i backen istället för sex.
Ja, det var en femväxlad. Det var lite, lite härligt retro.
Välkommen 1900-tal.
Men jag tycker ändå att den lådan i Clio är bättre än i Peugeot.
Jo, det är den.
Ja, men jag satt ju och letade efter sjätte växeln och helt plötsligt höll jag att få på i backen. Det var ju, höll ju på att sluta riktigt illa det där.
Ja, det finns ingen spärr för backen, eller finns det
igen? Jag var tvungen att prova igen. Om man är lite snabbare i växlingen, då verkar det finnas en spärr. Då vill den inte glida i på backen. Men om du växlar rimligt normalt, då finns det en risk att du kan toucha backen. Jag tror inte du får i den, för det kommer vara för mycket våld som krävs. Men det är klart, en engagerad förare som grejer högsta växeln. Då, det.
Mm. Alltså man kan väl säga det en sak bara, för man står i valet och kvalet mellan Clio och 208. Clio är bilen för den som är lite mer konservativt lagd. Medan 208 är urflippad i sin design invändigt, så är det här en ganska stramare bil, får man säga.
Och sen har den större bagageutrymme, Clion, en person.
Jag öppnade bagaget, aha, jag tar det på orden.
Nej, ni har ju tittat inte heller. Nej.
Men inte så stor skillnad.
Nej, men lite bättre tyckte jag det var.
Men en sak som störde mig just instrumenteringen, det var att du måste välja, som jag förstod det, nu har jag inte kört de här så jättemycket, men man måste välja sportläget för att få fram varvräknaren, och då får man bara varvräknaren och inte en hastighetsmätare, utan då får man då det digitala siffror. Det tycker jag är lite onödigt. Jag vill kunna ha båda.
Jag hittade aldrig om man ändrade sportlägen och sånt. Vad fanns det?
Där inne i den där displayen någonstans. Man fick rota runt. Men det såg ungefär ut som det har gjort innan. Men sen har de jättelustig grafik som känns... Jag vet inte om det är briljant eller om det är fruktansvärt fult. Men man ska peka på de punkter när man vill liksom ändra saker och ting. Så den talar om vad alla säkerhetsfunktioner gör. Den gör en jättepedagogisk med grafisk design. Att här krockar du med den andra bilen och allt möjligt. Men det ser ju lite tacky ut faktiskt.
En annan detalj, jag vet inte, det här är väl inte bilar som man väljer som barnfamilj, men det finns ju sådana här Isofix-fästen i framstolarna, alltså passagerarstolarna för att montera barnstolar. Det är en ganska ovanlig detalj som har kommit här senaste åren. Det finns både i 208 och i Clio.
Mm.
Där får man inte plats med barnvagn eller någonting sådär.
Men barnen får plats i alla
fall. Ja.
Ja. Ja, ska vi ta och summera Clion också då, Anders. Är det här en av finalisterna till årets biltiteln?
Clio är ju en gammal årets bilvinnare. Så att det är lite svårt att säga. Det är ju två franska småbilar. Hade bara varit en, vi pratade lite tidigare om Fredrik om det här. Hade bara varit en så hade de varit givet med. Men jag tror nog 17 att Clion kommer med. Clion är ju egentligen en mer lättillgänglig småbil än person, men person är ju roligare. Skulle jag stå och välja mellan de här så är ingen tvekan, jag skulle gå på person. Men jag tror nog 17 att Clion är med bland de där sju ändå.
Mm. Fredrik?
Ja, men kanske tack vare sitt modellnamn och att det är en av storsäljarna. Men alltså bara baserat på bilens egenskaper, och kommer den verkligen med något nytt? Och vad, är den bäst på någonting verkligen? Jag vet inte. Mm. Jag såg att den skulle komma som hybrid nästa år. Jag vet inte vilken form av hybrid vi snackar om, men ja, jag är lite mer tveksam. Jag lutar mer åt 208 än Clio i alla fall.
Jag säger nej.
Nej, ja, du sa nej också om 208 kunde det vara.
Ja, där blev jag lite tveksam för en stund, men det här tycker jag nog att det finns ingen elversion framme. Det pratas om en hybrid. Jag tycker de får erbjuda lite mer nytt för att komma i tal på så att bli årets bil 2020.
Mm. Jag ser inte heller riktigt vad den tillför så att jag tror att den får svårt att ta sig in på den där finallistan, men man vet ju aldrig som
sagt.
Är
det 2020 eller 2019?
Vi 2020.
Jag sa 2019 tidigare.
Ja, nej, då sa du fel.
Ja, menar jag 2020.
Ja, för 2019 års årets bil blev, Anders?
Jaguar I-Pace.
Ja.
Och, ja, vi har ursäkt för den fadäsen.
Och jag har ju suttit genom halva Europa här för jag var på väg till ett däckstest med Nils Svärd som vi säkert kommer prata om i någon podd. Och jag har ju då lagt stålhandsken mot griffeltavlan och dragit långsamt och lyssnat igenom den gamla tanningspodden som vi gjorde för ett år sedan.
Mm.
Med oss fyra herrar runt bordet. Vi var ganska bra ute, för ingen skrev bort I-Pace, alla utom en. Fredrik.
Du tittar på mig. Ja, jag hade vissa synpunkter på vad den bilen kostade, vill jag minnas.
Jaha, du trodde inte bara.
Det kan man ju fortfarande ha.
Mm. Ja. Och kanske på hur den ser ut, men ja.
Det blev i alla fall årets bil förra året. Clio tror jag får svårt att bli det år, men man vet aldrig, jag kan ha fel. En bil till ska vi hinna titta på. En bil som jag tänkte bland de små, men sen så var det Fredrik tror jag som tog mig i örat och sa att vadå, det där är ju mellanklass, eller hur?
Ja, det är ju en helt annan bil.
Vilken pratar jag om?
Skoda Scala misstänker att du pratar om. Den är 4,36 lång jämfört med de här andra två jag pratar om, som är 4,5, 4,06.
Men Skoda,
det är 3 decimeter till.
Skoda säger ju att deras grej är ju att de ger mer utrymme för pengarna liksom.
Mm. Den här är ju placerad mellan Fabia och Octavia då. Sen tar ju Rapids plats i modellutbudet helt enkelt.
Mm.
Rapid har väl varit något av en flopp, har inte det?
Den har inte sålt bra riktigt någonstans, utom i Tjeckien. I Tjeckien så funkade Rapid Sedan märkligt väl. Där finns den.
Jag tror den har varit Skådas, om man räknar bort Citigo och Roomster som är verkligen ganska små volymer de säljer, och den så har Rapid varit den sämst säljande bilen.
Ja, i Sverige kan jag inte ha någon tvekan. Mm. Även om halvkombin sålde väl i alla fall några exemplar, men det måste ju definitivt varit jumboplats när de tog bort Citigo.
Men Rapid är borta och glömt, nu finns Scala. Jag gick då från att ha kört 208 Toyota och Clio. Och så gick jag och satt mig i skalan, startade motorn, körde ut på vägen här. Och så tänkte jag, ja, de andra kan ju lägga ner. Det här är ju en helt annan jävla klass. Det här, nu är det en riktig bil. Carl Johan håller med mig.
Alltså, både och. Kanske, eller precis. Så här var det. Jag gjorde precis samma resa som du. Från två franska bilar till den här tysk-tjeckiska, kanske vi ska säga. Och då var det som att hoppa in i något som var väldigt, väldigt bekant. Och inte lika roligt som de 208 och Clion. Men kändes ju väldigt mycket mer mogen på något sätt. Så det måste jag hålla med om. Sen allt du ser här i skala är ju, har du sett tidigare inom Volkswagen-koncernen. Och det är väl inte så konstigt. Men de har ju en bra plattform att stå på. Så att det är ju en bra bil. Det känns ju.
Mm. Anders, du har testat skala. Du kan den här
jag
utan
har,
att
jag har provkört och jag har även testat, ja. Och du har ju ändå en poäng, Tommy. Den bygger ju faktiskt på en småbilsplattform. Den bygger på en MQB A0 som är, ja, det är ju Polo. Och
Ibiza, Audi A1.
Precis, det är ju den plattformen. Så det är verkligen den som är utsträckt till max. Prismässigt så är den ju nog lite för dyr för att egentligen kunna gå mot de här småbilarna. Men annars tror jag man 17 skulle kunna stå och välja mellan en Skala och en Clio då, till exempel. Och då är det ju ingen tvekan om vad man skulle gå på, för Skalan är ju lite större. Mm. Och den baksätet är ju helt, det är ju enormt. Det är ju superbklass liksom.
Jag minns i testet så var väl du lite kritisk mot fjädringskomforten, Anders, var det?
Ja, den går ju, det märks att det här är en plattform som är sträckt så långt det bara går. Och det märker man i fjädringskomforten, även kanske lite hur bilen är att köra. Men då är det mest för att man jämför med hur bra en vanlig MQB-plattform är. Alltså en golfplattform är jämfört med den här. Men när man tänker småbil som vi kanske gör inte nu, då är det ju fullt tillräckligt.
Ja, men för vi, som sagt, vår slinga innehåller en hel del rätt dåliga vägar. Och jag kommer nu och körde samma sträcka som jag gjort med 208 och Clion före och kommer i skalan och märker att den här fjädringen är fan bättre. Jag åker mjukare i den än vad jag gör i småbilarna.
Sen tror jag att den här bilen faktiskt, att Skoda har lärt sig. Jag tror att den går på lite generösare däck än vad vi hade i testet. Då tror jag att vi hade 18 tummar, någon sån här riktigt hopplöst. Och nu tror jag det var 17, så att det är lite följsammare.
Mm. Och man sitter ju oändligt mycket bättre i den här bilen jämfört med 208 och Clio, tyvärr. Man vill ju gilla de här mindre bilarna, men det är så mycket trevligare att åka i den här storleken.
Några extra centimeter gör väldigt mycket för komforten faktiskt.
Ja, verkligen. Och särskilt när det sitter de här stolarna som det gör i skala också. De är ju liksom platta, välstoppade, liksom försöker inte vara liksom sportiga, och det känns ju hur befriande som helst, tycker jag.
Men jag vill säga att jag satt inte direkt i stolsmässigt, så att jag inte dåligt i någon av de franska bilarna. Men det var Renault lite för mjuk för mig, men jag gillade verkligen Peugeot-stolen. Men skala är ju, det är en annan skala.
Carl Johan.
Ja, men jag tycker också att skala känns ju på många sätt som en mycket, mycket liksom mognare produkt och som en större bil, vilket den ju är. Den är inte så stor skillnad, men man får ändå känslan av att skillnaden är större än vad den egentligen kanske är. Men jag tycker, som sagt, det känns intuitivt, känns det som en väldigt vettig bil. Det kanske inte är det roligaste om det, men det kanske inte är det de vill veta på PR-avdelningen. Men ja, men jag gillar den som vettig bil och liksom, man känner sig hemma direkt.
Jag har två invändningar mot den. Ett, man hör även på vår släta danska väg att det låter mer från däcken i den här än i många andra bilar. Jag tror att den är däckbulligare faktiskt än småbilarna från Frankrike. Jag tror att de är tystare. Tror jag, vi får se när den kommer hem.
Vi har bullermätare med, ska vi testa?
Ja, vi kan testa på den här sträckan. Ja, det gör vi. Cliffhanger nummer två. Och sen har jag en invändning till. Det var ju soligt och vackert idag. Och då var det en sträcka där på vägen som jag åkte där jag hade lite medljus. Så, och då visade det sig att de här tjusiga krominläggningarna i ratten ger rätt feta reflexer upp i nyllet på en när man kör. Så därför förstår jag varför man nu ska ha rattar som är svarta och inte innehåller något bjefs. Är det här årets bil då, Carl Johan?
Nej.
Varför inte då?
Nej, men återigen, nu kommer jag tjata igen här. Men, vad jag vet finns det ingen hybrid i pipeline. Och det finns ju ingen Scala Electric, vad jag hört talas om.
Men det finns gas. Du kan köra på biogas.
Gas är ju ett bra alternativ. Men jag tror, återigen så tror jag att den tillför lite för lite nytt alltså. Det känns inte som att vi kommer framåt så långt. Det kan vara en bra bil ändå alltså. Men jag tycker inte att den är någon... Det blir som ingen spjutspets på något sätt här.
Nej, Fredrik?
Inte just den probilen som vi körde. Den hade en starkt acetondoft i sig. Just den kanske inte skulle kora till årets bil, men alltså...
Du går på lukten alltså när du korar årets
bil. Ja, det är det första jag går på, ja. Sen har vi en strålkastarspolning också.
Vi ska prata om DS i ett senare avsnitt, och då får Fredrik prata mer om doft. Ja.
Jag vet inte. Årets bil, vad ska en bil ha för att bli det? Måste den hitta på något nytt? Det här är en väldigt bra bil, och just den här storleken tycker jag... Alltså den är ju verkligen tillräcklig för att få plats med att åka både fram och bakom med lite prylar som man inte riktigt får i de här små bilarna. Octavia är kanske... Behöver man en så stor bil? Jag vet inte, den kanske prickar perfekt i storlek. Så jag vet inte. Ja, kanske en av finalisterna tycker jag.
Förtjänar en finalplats tycker du?
Ja.
Ja. Anders?
Den har ju vissa förutsättningar för att vara en årets bilkandidat trots allt. Har en bil tidigare varit baserad på den här plattformen och vunnit tävlingen? Ja. Det har hänt. Så att där har den ju kvalat. Polo vann. Det är samma plattform. Men nej, absolut inte. Den tillför ju ingenting. Den är inte exceptionell i sin klass. Om man nu ser den som en golfklass. Den har varit exceptionell om det har varit småbilspris. Då hade jag nästan satt den som en klar kandidat. För att hade den varit 45-50 000 kronor billigare. Wow, vilken bil. Men...
Jag håller med, det kan vara det som sänker den. 215 000 tror jag den kostar från. Mm.
Och då kan du lika gärna köpa en Renault Megane eller en Golf utgående modell. Det är liksom, nej, jag har svårt att se att den ska vara med. Jag tror inte det.
Tre bilar idag, mina vänner. Carl-Johan, tack så hemskt mycket för att du var med.
Ja, jag måste bara lägga till en sak. Och också lyckas själv motsäga mig själv lite här. För att det finns en bil som jag inte fått prata om idag. För att det var småbils fokus. Men den här kanske nästan platsar. Det är Mazda 3. Jag tyckte den var superhärlig.
Det är en mellanklassare.
Ja, men vi får väl mäta lite. Men hur som helst. Ja, men den där.
Det var ett bra argument.
Och jag gillar ju återigen då växellådan här manuell. Superhärlig. Mm. Körkänslan jättebra. Och positionen också jättebra. Mm. Så att jag har ju sagt här, om man inte har någon hybrid eller el så har man ingenting i finalen att göra. Men den där Mazda 3, den kan ta sig dit.
Du vill ha med den bara för att den är kul att köra.
Jag har inte fattat några definitiva beslut än, men jag tycker att den var en glad överraskning. Jag blev faktiskt glad när jag satte mig i bilen.
Mm. Har du kört den här Skyactiv X-motorn?
Nej, så långt har jag inte hunnit idag.
Prova den. Ska du få se.
Är det ytterligare en cliffhanger, Tommy?
Ja, lite kryptiskt.
Så många cliffhangers det blir. Det här innebär väl att vi måste göra fler specialpoddar härifrån, va?
Det tycker jag.
Ganska bilnördiga blir de här.
Ja, jag är ledsen för det. Eller jag var lätt. Nej, det är
väl meningen, va?
Det är väl meningen, det vi håller på med. Och ni lyssnar väl på det här för att ni är bilnördar ni också.
Ja, och eftersom vi körde sju poddar i fjol. Jag tror vi gjorde det.
Då måste sju poddar.
Ja, sju poddar här. Så ska vi inte vara sämre i år, va?
Nej. Ja, inga
Tommy
löften.
Ser nu tveksam ut.
Inga löften, vi får se hur det går. Men det här är allt vi har att bjuda på för idag i alla fall. Tack för att ni lyssnar och häng kvar i den här kanalen, så kanske det kommer fler avsnitt härifrån Tannis hus. Tack för idag och adjöken. Hej då.
Hej då.
Hej då.
De senaste nyheterna från Webilägare hittar du på vår hemsida. Adressen är www.webilagare.se. Vi finns på Facebook och YouTube, och du kan också följa oss på Instagram där vi avslöjar lite mer om livet bakom kulisserna på redaktionen. Vi har ett prenumerationserbjudande på tidningen Webilägare. 8 nummer av Sveriges största biltidning får du för endast 329 kronor om du går in och tecknar en ny prenumeration på www.webilagare.se/2019. Du har hört Webilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör det, så riskerar du inte att missa något avsnitt.